Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Wow!
Nice!
Yeah!
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Hej och varmt välkommen till avsnitt 204 i Karriärpodden. Den här veckan gästas jag av fantastiska Adiba Barney, tidigare framgångsrik vd och ledare i Silicon Valley med en bakgrund inom PR, innovation och startupvärlden i Sverige. Adiba drabbades tidigt i livet av bröstcancer och lever sedan 2015 med obotlig spridd bröstcancer och ägnar nu sitt liv åt att sprida kunskap och göra allt i sin makt för att både hon och andra drabbade ska överleva den obotliga sjukdomen. Just nu är Adiba i Sverige i samband med att hennes bok släpps med titeln När livet ger dig kaktusar, gör margaritas. Det här är ett samtal där vi får ta del av hennes spektakulära historia och bakgrund. Hon är född i Libanon under kriget och hennes familj flydde och kom till Sverige när Adiba var 7 år. Vi får höra om uppväxten i Lidköping och hur det är att vara invandrare i Sverige och kämpa för sin självständighet som kvinna både mot patriarkatet och hederskulturen. Vi får höra om karriären inom tech- och startupbranschen i Stockholm och vidare till hennes dröm och hur hon hittade hem i USA och Silicon Valley där hon från början marknadsförde Sveriges innovativa företag på uppdrag av Swedish Institute. Men framförallt handlar det här samtalet om en enorm styrka och hur det är att leva med spridd bröstcancer och om den långa längtan och kampen för att bli mamma. Som Adiba nu äntligen mot alla odds blivit till lilla Alex. Så förbered dig på ett starkt och innehållsrikt avsnitt. Innan vi kickar igång avsnittet vill jag passa på att rikta ett tack till vår samarbetspartner i Karriärpodden och Women for Leaders, Volkswagen Group Sverige. Tack för att ni gjorde möjligt att vi får fortsätta sända Karriärpodden och lyfta fram förebilder. Här kommer nu avsnitt 204 med min gäst Adiba Barney. Jag heter Eva Ekedal. Adiba Barney, välkommen till Karriärpodden.
Tack snälla Eva, det är så roligt att vara här.
Ja, men jag är också så himla glad över att jag lyckades få en liten slottid med dig här när du är i Sverige.
Ja, men självklart. Ja. Det här var ju viktigast och prioriterat på min lista.
Mm. Ja, och det är ju inte alla som känner dig ännu i Sverige.
Nej.
Eftersom du tillbringar så mycket tid, eller bor i USA.
Bor i USA sedan 10 år tillbaka.
Ja.
2011, ja, precis.
Mm. Och jag har ju fått förmånen att ta del av din alldeles nya färska bok. Eller jag har fått smygläsa lite innan lanseringen.
Ja, det är några få som har gjort det, men nu är den ute.
Ja. Mm. Och det är ju ingen vanlig bok, det är en bok om ditt liv.
Ja, när livet ger dig kaktusar, gör margaritas.
Ja, exakt.
Heter den.
Ja. Och jag älskar titeln, för den är ju faktiskt, alltså det kan ju vara så för oss allihopa att vi får kaktusar på olika sätt i
ja,
livet.
Ja, precis. Mm.
Men du har ju fått lite extra många, kan man ju tycka.
Mm. Och många margaritas.
Många margaritas. Och en fantastisk livsinställning, måste jag säga.
Mm.
Och energi. Men nu ska ju alla få ta del av det här, tänker jag. Och hur gör vi då? För det finns ju, vi har ja, suttit och pratat mycket innan. Och hur ska vi bara klara detta på en timme?
Men så mycket som hänt på mitt korta liv, det kan man säga.
Mm. Vi måste nog börja från början. Nu.
Ja.
Adiba, du föddes i
Libanon.
I Libanon.
Ja, jag föddes under krigets Libanon. Kriget i Libanon startade ju 75 och jag föddes 77. Så mitt i det faktiskt så rusade de mamma till sjukhuset under när bomberna slog ner.
Ja, ah, det var under själva
skyddsrummet då när hon fick verkningar och med mig. Och jag hade navelsträngen runt halsen, så att de hade en doula, alltså en sån barn, som skulle hjälpa till med förlösningen i skyddsrummet. Men det gick inte, för jag hade ju navelsträngen runt, så jag ville inte komma ut i den där hemska världen.
Så det var dramatiskt redan från början?
Väldigt dramatiskt redan från början, och det är så mitt liv startade. Mm. Och det var som att någonstans visste att det här kommer, det är så mycket som kommer hända i ditt liv. Mm. Så att nu förbereder vi dig redan från början för det tuffa. Liksom.
Mm. Har du tänkt så?
Ja, det är lite så jag tänker. Att starten var ju där, och att leva i krig i 7 år som barn. Och hela min barndom var ju förstörd, kan man säga. Även om mina föräldrar och släkt och så försökte göra det bästa av det för oss barn, så var det ju fortfarande, det är ju ingen höjdare att bo i skyddsrum med, ja.
De första 7 åren, nej.
Och höra kriget och vara rädd och vakna av att väggen skakar bredvid en och veta att nu måste vi skynda oss till skyddsrummet, annars kan vi rycka med liksom och så. Så att väldigt mycket dramatiska och traumatiska händelser där som jag faktiskt, mycket av de minnena kom fram när jag åkte dit för första gången 2016 efter att vi hade flytt 84 och flytt till Sverige då. Så när vi åkte dit, och för mig var det första gången, och för min bror som då föddes 75, precis när kriget startade, och såg då, vi fick möjlighet att se där vi bodde. Och skyddsrum, alltså alltihop. Och då kom
det mycket tillbaka då?
Ja, så många. Det var som att jag hade förträngt en hel del och det kom fram då.
Men ni kom till Sverige?
Vi kom till Sverige. Vi flydde på en smugglares båt hela vägen och köpte oss en biljett hit, kan man säga. Mm. Och med förfalskade dokument och sådär. Som flyktingar så vill man ju egentligen inte visa var man kommer ifrån, så man inte blir skickad tillbaka. Så att, och hela det var faktiskt, så var det tuffaste var ju just flykten. Mm. Det är det som jag har mest traumatiska minnen från.
Ja. Från båten? Och
ja, båten, och sen komma till Sverige och direkt hamna i någon slags förhörsrum. Bli inlåsta i ett rum i 24 timmar innan vi fick veta om vi fick vara kvar eller inte. Mm. Alltså som asylsökande. Mm. Och det var inte förrän vi kom då till flyktingförläggningen som vi förstod att vi var fria. Fria från krig, fria från rädsla och allt det där. Och att vi skulle få leva och få vara barn och få leka utan oro och allt det där. Så att det var jättestort. Och sen såklart så har jag ju men uppväxten i Sverige var fantastisk men också väldigt tuff. Såg annorlunda ut, mörk och inte alls. Och vi åkte ju, mina föräldrar valde Lidköping vid Värnen, det som i David, inte Lin då.
Mm.
Och en väldigt liten stad, småstad, där vi var bland de första invandrarna som kom till staden. Så vi var ju, antingen var vi exotiska, folk tyckte att det var wow, spännande.
Ja.
Eller så var vi såna här som var, ja, som inte hörde hemma där. Så att jag blev mobbad mycket i skolan och slagen, och för att jag var annorlunda. Jag såg annorlunda ut. Mm. Jag var inte så mycket annorlunda i liksom något annat. Jag var ju barn, som alla andra barn. Men, så det var tufft. Men det var ytterligare grejer som jag stärkte mig som person och så, att jag kunde stå upp för mig själv och sådär.
När fick du dina liksom första svenska kompisar och liksom när blev du så här, svensk?
Ja, precis. Alltså för oss var det faktiskt redan på flyktingförläggningen för att då på den tiden, 84, så fanns det fantastiska flyktingförläggningar. Man fick ju verkligen, man blev omhändertagen väldigt väl som flykting. Och vi fick en fadderfamilj, en svensk fadderfamilj. En barnfamilj där vi kunde då, med barn som var i liknande ålder som oss. Så att vi fick ju kompisar direkt. Och vi barn lärde oss språket flytande på ett år då. För vi var flyktingförläggning ett år. Tack vare att vi fick prata med barnen. Och de lärde oss om kultur och musik och mat och allt det där. Mm. Så att vi kom in och blev ganska integrerade från början. Mm. Vilket är synd att man kanske inte gör idag och har det som standard i...
Ja, men verkligen. Men du, sen så är ju din familj då, är det syrisk ortodox?
Syrianer då. Det är väl det som folk känner till här i Sverige. Så vi är syrianer och har syrisk ortodoxa. Men ja, från Libanon. Syrianer finns ju lite överallt i Mellanöstern.
Och jag tänker, hur har den kulturen då, som vi ju vet är lite mer traditionell, framförallt när man tittar på
väldigt konservativ och patriarkalisk. Alltså det är ju väldigt mycket faderskapsvälde. Ja, det var tufft kan jag säga. Jag levde mellan två olika kulturer hela tiden under uppväxten. Och det var inte förrän i tonåren när det märktes som mest. När mina svenska vänner, alltså jag hade bara svenska vänner, jag hade bara svenskar. Vi var ju de enda invandrare där vi bodde. Så vi visste inte om något annat. Så att det var lite så här, det var bra för mina föräldrar att de valde ju Lidköping för att vi skulle integreras i det svenska samhället och inte hamna i ett mini-Libanon. Men samtidigt var det ju då att för oss blev det ju, vi blev ju svenskar, vi barn, helt. Och just den här rädslan med det liberala Sverige, att vi, rädslan från föräldrarna att vi skulle bli försvenskade och liksom vara lika fria och liberala och sådär. Och vilket egentligen bara var ha kul och okej och bli ihop och få chans på någon och ha pojkvän och sådana saker. Det fick ju absolut inte jag. Så att jag fick verkligen som äldsta dottern då, jag har tre yngre systrar.
Fick ju liksom gå i bräschen då för att...
Ja, precis. Alltså det var ju, jag var ju, ja, om man säger, heden hängde på mig. I vår, det är mycket hederskultur, fast inte lika aggressiv som kanske att, ja, med våld och sådär, men ändå att, ja, men man kan bli utkastad från familjen om man vanärar liksom heden och ens så, och det var tufft för att jag var tvungen redan som 12-13-åring att bestämma hur vill jag göra i mitt liv, hur ska jag liksom väldigt, väldigt tidigt, hur ska jag kunna bli fri? Hur ska jag liksom frigöra mig själv? Och det är inte det första man tänker på som så ung.
Nej, jag menar det.
Så jag bestämde faktiskt, jag fick lägga upp en strategi för mig själv som barn redan. Att jag måste se till att mina föräldrar tror på mig. Och känner att de har förtroende för mig. Så att jag så småningom kan flytta hemifrån utan att vara gift. För att i vår kultur är det ju så att man flyttar oftast inte hemifrån, bor inte själv. Nej, eller så innan man gifter man sig. Då. Och gifter sig gärna med en syrian och sådär. Vilket jag inte gjorde. Och jag flyttade hemifrån för att plugga på högskolan och bo själv. Och det var ju, det hände ju liksom inte i vår kultur. Jag var den första i släkten som gjorde det och sådär. Så
hur fick du igenom det då?
Ja, det var ju min strategi som började redan så tidigt. Att jag helt enkelt fick offra att inte få ha en tonårstid och en ungdomstid. Alltså jag gick aldrig på diskon eller var ute på...
Du var otroligt skötsam liksom. Så att det...
Ja, det var enda sättet. För att annars så var det att revoltera och... fly hemifrån och inte liksom ha kontakt med min familj. Och så vill jag inte ha det. För det var ju inte... Man kan ju också lite grann förstå att det var så. För de var ju alltid så här... Ja, men det var främmande, man visste inte. Det var mest rädsla att,
att något skulle hända, men och man visste inte vad det där något är. Men sen är det ju också den här ingrodda kulturen att vad ska andra folk tycka? Mm. Det är väldigt mycket så inom den syrianska kulturen att vad ska andra tycka? Det var liksom den här heden att behålla liksom det fina ryktet.
Mm.
Och som flicka då och kvinna sen så har man väldigt stort ansvar att inte vara nära det. Min bror hade all frihet i världen. Mm. Hans flickvänner sov över hos oss när han redan var, när han var 15 eller så. Ah, så att det var så orättvist. Det var så hemskt att liksom leva med det här att min bror kunde göra precis vad han ville. Han gick på diskon, han gjorde precis vad han ville. Men vi tjejer inte fick det. Och framförallt jag då som var äldre som kunde ha gjort
var
det.
Vad föddes
så i dig? Så han partade med mina kompisar. Ja. Så det var... Mm.
Vad föddes i dig under de här...
Ja, men det var tiden, då jag bestämde att jag ska aldrig vara beroende av en man som ska liksom... och så. Jag ska aldrig ha en... Jag kommer inte att gifta mig med någon som kommer att diktera hur mitt liv ska se ut. Som kommer att bestämma vad jag ska göra och inte göra och sådär. Och jag måste hitta min självständighet och min frihet. Och insåg att det enda sätt jag kunde göra det var att se till att få en utbildning. Till att stå på egna ben så jag får bra karriär. Så att jag inte behöver så ha en man som ska ta hand om mig. Och det är ju inte så det liksom är. Numera är det ju väldigt vanligt att... syrianska tjejer går och pluggar och så. Det var ju inte så på den tiden, men nu har det ju förändrats ganska mycket.
Ja.
Men då var det...
Du var lite så här, en one of a kind då kan man säga. Ja, och var i Västerås.
Precis, jag växte upp i Lidköping i Västra Götaland och sen så pluggade jag i Västerås på Mälardalens högskola, internationella marknadsföringsprogrammet.
Mm.
Och jag valde det. Alltså, mina föräldrar var ju inte så... Det är så svårt för folk att förstå att mina föräldrar kunde inte språket så bra. De var inte så insatta i liksom, studier och sådana saker där. För de förstod ju inte allt som så. Så att jag kollade upp, vad ska jag studera? Jag fick ju ingen hjälp av det. Det jag fick med mig från mina föräldrar var entreprenörskap. Ta för sig och liksom, jobba hårt, arbetsmoral och allt det där. För det gjorde de. De vägrade att ta liksom, socialbidrag eller få någon stöd efter flyktingförläggningen. Så de jobbade ju upp sig och startade företag och sådär. Och jobbade riktigt hårt. Så jag fick ju ta hand om barnen och se till att de fick mat när de kom från dagmamma och hämtade dem och bla 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 bla. Så att jag fick växa upp allt för fort.
Då pluggade du i Västerås och där hände det ju massa spännande saker. Och vad var det du började jobba med då?
Ja, precis. Så att när jag väl kom till Västerås så var ju högskolan är nära Teknikbyn, heter det då. En teknikpark höll på att växa upp i gamla Kopparlunden, ABBs gamla, så här, vad kallar man dem?
Industrilokaler.
Just det, precis. Tack. Så att där så byggde de upp så här en science park. Och det här var helt nytt, för det här var slutet på 90-talet. Och teknik och allt det där, nya, liksom, nya ekonomin och internet och bredbandsbolaget och Framfab och de här. Allt det där höll på att hända. Och studierna var inne i en teoretisk värld, men jag upplevde något helt annat i näringslivet höll på att hända. Och jag var väldigt aktiv i kåren, så att jag ville verkligen kunna komma i kontakt med liksom, näringslivet snabbt. Och då var jag aktiv i näringslivsutskottet, arbetsmarknadsdagar och sådana saker. Så att jag blev rekryterad redan innan jag blev klar med skolan och studierna, så jobbade jag redan. Och då jobbade jag inom Teknikbyn. Jag jobbade på ett företag där, startade ett IT-lag. Som var, vi hjälpte då små företag med att bygga hemsidor.
Mm.
Små och medelstora företag, för annars kunde de bara göra det via såna här stora bolag och konsultfirmor, IT-konsultfirmor och sådär. Så vi var studenter så jag ledde det laget med studenter som då hjälpte till. Och kunde tjäna pengar men också lägga till erfarenhet på CV:t och sådär. Så att jag kom in i arbetslivet. Ja, men det var 2 år innan jag blev klar.
Innan du blev klar, ja. Och sen var det ju egna företag väldigt tidigt i ditt liv också.
Ja, precis. Så att när jag väl lämnade, för jag lämnade då Västerås teknikbyn efter studierna, och efter att ha jobbat i teknikbyn ett tag så blev det Stockholm. Den första mannen i mitt liv då, som jag gifte mig med, inte en syrian då, utan en svensk-italienare.
Ja, för då gick det bra alltså att du kunde få göra det.
Ja, alltså det är så mycket som hände däremellan och så som ledde fram till det. Men jag hade ju byggt upp sånt stort förtroendekapital hos mina föräldrar. Mm. Så att ja, de litar på mig till 100%. Och jag gjorde ju, jag var ju inte liksom, jag gjorde ju allt som man skulle. Visst partade jag sen. Alltså oj, 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 vad jag tog igen tonåren. Ja. När jag väl kom till högskolan. Ja, det var mycket partyn på kåren och mycket kul liksom. Men jag gjorde också studier och jobbade hårt och sådär. För att jag var ju målmedveten. Jag skulle ju verkligen klara mig själv. Jag skulle stå på egna ben.
Visste du liksom vad drömde du om att du skulle bli då?
Ja, alltså när jag var barn, så, eller min ungdom, så var ju min dröm att bli hotellchef av någon anledning. Nej, men alltså jag jobbade mycket på hotell extra och så. Jag pluggade hotell och restaurang på gymnasiet, vilket var för att jag tänkte att det är min start till att sen, jag vill ju plugga i Schweiz och så, har de så här hotel management.
Mm, just det.
Så det var ju min plan, att jag skulle liksom då. Men sen så när jag var i Västerås och kom i kontakt med teknik och startup-världen, det var då jag föll för liksom det.
Det, var det,
och,
så, det är ganska spännande det här, eller hur? Nu, att det är någonting som leder en på något sätt. Och då hamnade du i den, och sen är det ju verkligen tech och innovation som har varit en röd tråd
alltså, precis, för dig. Jag hittade min passion.
Mm.
Jag kände att det var det här med att se framtiden hända framför ens ögon och kunna liksom vara del av det och stötta och supporta det och få ut de här startup småföretagen som har fantastiska idéer. Vissa är så galna så det finns inte, men det är det som gör vår värld. Det är de här galna visionärerna som skapar sån här teknik som kommer att förändra världen, antingen samhället, planeten eller vad det nu må vara. Och jag bara föll för det så hårt. Och jag älskade den miljön. Jag älskade den här typen av liksom uppfinningsrikedom runt en. Och det här snabba, mer liksom tillväxt, skala upp världen. Så att ja, det här med hotell bara försvann totalt från min... Teknikbyn och det var jättebra att start i livet, i min karriär. Men sen så ville jag starta eget företag när jag kom till Stockholm. Där jag och min man då, som blev min första man, köpte en liten bostadsrätt på Kungsholmen. Kungsholmen har och kommer alltid att vara min själ, mitt hjärta, mitt allt. Jag älskar Kungsholmen.
Mm, där har jag också bott.
Har du det? Ja. Jag har ju bott precis överallt på Kungsholmen, liksom på alla olika delar. Då bodde vi precis vid Rålis, vid Expressenhuset. Mm. Det var så mysigt. Och då startade jag något som heter Right Place Advertising. För att jag hade varit via... För jag tog några olika marknadsföringsjobb när jag väl kom. Men på sidan om så höll jag på liksom att tänka starta företag och sådär. Och jag hade varit på resa i Östeuropa och varit på restaurang, bar och sådär. Och på toaletterna så hade de så här reklam i ramar som man så här såg när man satt på toa liksom, på dörren och sådär. Och jag bara, men gud vad briljant, det har inte jag sett i Sverige. Så när jag kom tillbaka så började jag ju då tänka på det och skapade och pratade med 300 olika såna här verksamheter med typ restaurang, hotell, flygplatser runt i Sverige, Göteborg, Malmö för att ha mina ramar där då och fick signat med alla de här som jag hade åkt runt till och så. Det var jättemycket jobb. Och med mediebyråerna för att få placera reklam och sådär. Så det var en fantastisk tid. Men sen så fick jag jättestor konkurrens. Och de är fortfarande jättestora inom det här. Men som hade vykort på, jag vet inte om du minns, de hade så här vykort på restauranger och så. De hade liksom, de började jobba med ramar, placering av. Och sen blev det ju digitalt så småningom och sådär. Men just då så var det, jag var i 20-årsåldern, väldigt naiv, hade aldrig startat företag innan. Var så rädd att någon annan skulle stjäla min idé. Så jag var så här, vill inte berätta för någon eller ha en partner och så viktigt. Jag lärde mig så många läxor från att starta företag så tidigt och så att jag fick ta med mig det och det var så jag kom in på just att coacha bolag så småningom.
Men någonstans här, Adiba, så händer det ju saker med dig själv också i ditt liv som påverkar ja, saker och ting.
Ja, precis. Jag och min dåvarande man höll på och skulle skaffa barn. Ja, vi försökte och det gick inte och skulle börja IVF. Och precis innan vi skulle vår tur i kön då så kände jag en knöl i mitt vänstra bröst. En liten kula så som jag bara kände, vad är det för någonting? Ja, men det är nog ingenting. Sa till Daniel då, min man, att vad är det? Han bara, men det här känns inte bra. Du måste gå och kolla. Det har jag inte tid med. Jag ringer dem, för jag var ju så upptagen. Jag hade ju så många bollar i luften. Jag ringer dem på Cityakuten och de säger att nej, men du är så ung. Jag var ju bara 27. Du är så ung, det är säkert ingenting. Det är hormoner, det är så. Och så jag sa det till Dara, nej men snälla, för min skull, kan du inte bara boka en tid och kolla? Vilket jag gjorde då. Och mellan möten och så, så åkte jag in till Cityakuten och gjorde biopsi och allting i ett. Det var därför jag valde just där, för att de gör liksom alltihop då, gjorde de det i alla fall. Så jag inte behövde vänta på de olika delarna. Och fick då att jag skulle komma in och få resultatet. Och åkte in då med tunnelbanan till från Kista dit. Och ingen liksom tar med dig någon eller någonting. För alla sa att nej, men det här är ingenting. Du är för ung för att det skulle vara bröstcancer. Och det är jag jätteförbannad att man säger. För jag kunde lätt inte ha kollat på det och kunna ha haft spridd redan då, för att för man tog mig inte på allvar för att jag var så ung. Och det är många unga som får det, så det är inte så att det inte händer. Tyvärr så händer det allt för ofta, så att det är inget man ska bara, är du ung och känner en knöl, lyssna inte på vad de säger att det kan, så, utan gå och kolla och var säker på att det inte är någonting då. Be och få mammografi, ultraljud och biopsi och så, eller vad det nu krävs. För då fick jag ju beskedet att jag har fått bröstcancer. Väldigt tidigt stadie, väldigt liten tumör. Så det är liksom, vi ska bara göra en tårtbitsoperation, strålningar, så är allt bra igen. Och hormonbehandling då, tamoxifen. Så det gjorde jag och samtidigt så... Jag strålades och sen åkte jag in till kontoret och gjorde mitt jobb. Och så var det varje
liksom
dag.
Levde som om att det inte...
Ja, fast det var ju jättejobbigt. Den första månaden efter beskedet var ju tungt. Det var väldigt men deppigt och sådär. Man började fråga, men oj, jag visste ju inte någonting om bröstcancer. Så fort man hörde det så var, gud, kommer jag dö liksom. Och sådär. Men när jag väl visste att det här var tidig stadie, det skulle inte ta liksom död på mig. Vi behövde bara göra de här sakerna så skulle det bli bra. Då kände jag att ja, men det är ingenting att liksom oroa sig för då.
Du behövde inte cellgifter?
Nej, inte då. För de tyckte att det var så tidigt. Alltså, det behövdes inte. Det var så otroligt lokalt och tidigt och så liten tumör. Att man inte ens behövde operera bort hela mitt bröst. Vilket idag önskar jag att jag hade mer information. Att jag visste mer då. Men det vet man ju inte som ung. Nej. Tänker man ju inte att man ska få bröstcancer. Speciellt då fanns det ju inte så att man hörde om någon ung som fick det. Liksom. Det var inga sociala medier då. Att jag hade alla influencers som pratade om liksom, bröstcancer och så. Så att hade jag vetat mer hade jag kanske bett att få hela bröstet opererat och fått cellgifter. För att faktum är när man är ung och får det så är det mer aggressivt än när man är äldre. Så att jag fick ett återfall dessvärre 3 år senare. Vilket var, det kom tillbaks 2 små tumörer i ärren från operationen.
Så alla celler var inte borta. Där, liksom.
Och då var det ju något annat. Då förstod de att oj, nu vi måste ta bort hela bröstet, operera bort det. Så jag gjorde mastektomi. Och fick ge dig cellgifter. Jag fick högsta dosen och längsta dosen och alltihop.
Vad var du då? Hade du flyttat till USA då eller?
Nej.
Nej,
och då var jag 30, så det här var då 3 år senare. Och vi gjorde faktiskt ett IVF-försök bara... Så nu backar jag lite här. Så 2005, då var mitt första återfallet, var 2008. 2007, så på våren, så gjorde vi ett IVF-försök. Och det gick inte vägen, och väldigt deppigt. För det här med fertiliteten och haft svårt att ha barn har varit en stor liksom, grej i mitt liv. Längtan efter barn, försöka, mycket IVF och mycket liksom... Ja, negativa gravtester och mycket sorg över att inte kunna få barn och sådär. Det har hängt med mig länge i mitt liv. Det var 15 år totalt tills det äntligen hände. Men då, sen efter vi vårat försök och ett par månader efter, så säger min man att han inte älskar mig längre och vill skiljas. Så det kom en sån här, okej. Så då var det en sak till där, och jag trodde han var verkligen mannen som jag skulle leva hela mitt liv med. Så det var en jättechock. Och hur det hela gick till och så kan man läsa om, för jag, det är så verkligen många olika detaljer i allt det här. Men bara 6 månader efter skilsmässan.
Det blev lite väl många kaktusar där, kan man tycka.
Väldigt många efter varann så. Och bara 6 månader efter skilsmässan. Och jag är på väg att uppfylla en dröm som jag haft allt sedan studierna. Vilket var, eller allt sedan jag var ung och åkte till New York första gången, vilket var att åka och bo och jobba i USA.
Den är väldigt tydlig och stark, den drömmen om USA.
Precis, där. För jag var, när jag var 15, så var jag på sommarlov hos mina kusiner i New York. Och det var min första resa till USA. Och jag bara förälskade mig i USA. Jag fick en sån här känslan att oj, det här, det är liksom... Åh, vad mycket händer här. Det är mycket känsla och tempo. Och allt det där bara kändes så rätt. Jag bara kände att det skulle stämma in på vad jag ville göra med mitt liv. Så den drömmen hade jag redan när jag pluggade. Att jag skulle göra utlandsstudierna i USA.
Så den hade funnits länge, den här
Men så träffade jag ju då Daniel precis innan jag skulle göra mitt ettårs utbytes...
Utbytesstudent.
Ja, precis. Precis. Så då åkte jag inte. Jag ville inte vara ifrån honom ett år. Så jag fick lägga den drömmen på is. Och sen när vi väl skilde oss så tänkte jag... Nu kan jag faktiskt uppfylla den här drömmen. Och började liksom... Jag sa upp mig på Kista Science City. Och tog tag i allt det där, för nu skulle jag verkligen... Jag anmälde mig till Executive Business studier i Boston för att vidareutbilda mig, för att lära mig mer om den amerikanska affärskulturen och så, hur det fungerar där. Massa intervjuer på olika Sverige-baserade organisationer, svenska organisationer i New York. Och skulle iväg och så...
Det var verkligen så här bestämd...
Ja, alltså jag gjorde allt, alla förberedelser. Skulle köpa en sån här global reseförsäkring så att jag kunde vara försäkrad när jag var där. Tills jag fick visum och allt det där och kunde ha amerikanska försäkringar. Och i den här, för att kunna teckna den här försäkringen, så var jag tvungen att gå igenom en full kroppshälsoundersökning, och i det ingick då att göra mammografi och så. Det var så jag upptäckte att det hade kommit tillbaka. Det hade fått återfall i bröstcancer. Så att min dröm fick läggas på is igen. Och så. Och då hade jag ju tur att jag hade dejtat lite på Match.com, så jag hade lite så här kärleksendorfiner med en kille jag träffade, och det var mycket så här, nykär och så där och kul. Och sen var det ju faktiskt så att det var ett tufft år. Att få liksom återfall i bröstcancer var väldigt, väldigt tufft. Och att få gå igenom cellgifter och allt det där. Och förlora bröstet, förlora håret. Alla de här...
Det var alla de värsta...
Alla de delarna. Så att det var deppigt ett tag, helt klart. Men det jag bestämde, som jag har gjort i hela mitt liv egentligen, är att... Men jag ska göra det här till ett projekt. Det här med cancer.
Det är så här projektledaren i
dig. Ja, men precis, precis. Det är så här business plan, liksom, affärsplanen över mitt liv. Nej, men, så det blev liksom en projektplan att utplåna cancern, planen. Mm. Mm. Och la upp liksom delmål. Och delmålen var ju att gå igenom de olika behandlingarna. Men under den här resan så skulle jag ha så kul som möjligt. För att var tredje vecka så mådde jag liksom bra efter liksom cellgiftscykler, i cellgiftscykeln. Och kände att den veckan då jag mådde bra i cykeln så skulle jag hitta på något kul och resa och göra grejer som jag inte har tänkt på att göra innan och sådär. Så jag har haft väldigt mycket äventyr i mitt liv för att jag verkligen försökt...
Mycket resor är det.
Resor och äventyr, för när jag skilde mig så stämde jag bara, nej men nu åker jag ut och då reste jag själv till Thailand och till Östeuropa och jag liksom reste runt och... Nej, men jag kände bara att jag ville bara liksom hitta mig själv igen och hitta den här personen som var äventyrslysten. Och
det låter social. Som att det är så här, när du berättar om det så känner man att det är både på något sätt den här tonårsrevolten och att du liksom ville maxa livet.
Ja, för att jag var ju med Daniel i 10 år från det att jag var 20 till 30 och under den tiden, ja, men som gift och det var så mycket liksom... Vi var vuxna så snabbt och vi köpte på barn under hela den här tiden. Vi flyttade till villa och vi liksom förberedde för familj och allt det där. Och det var det.
Jag hade så man kan liksom säga att du körde din liksom 18-20-årsperiod.
Yes, precis. Jag skriver faktiskt i boken att 30 är det nya 20. För det var ungefär att jag gick tillbaka i tiden. Men nu ska jag leva som en 20-åring ungefär. Jag ska liksom ha kul. Det var första gången i mitt liv som jag inte liksom, som jag bara släppte hämningar så att säga. Jag bara hade asroligt och parta och träffa massa nya människor och sådär. Var jättesocial och hade mer tid med vänner och så. Ville fokusera mer på det. Så att när jag väl blev sjuk så fortsatte jag liksom det spåret.
Ja, ja.
Och Magnus då som jag träffade som blev min sambo i 2 år som var helt fantastisk. Jag kallar honom riddaren på den vita hästen i boken för att han var verkligen med under hela den här resan. Och vi hade massa, alltså det är så många tokigheter som hände. Bland annat då eftersom de skulle ge mig cellgifter så var jag tvungen att, jag kunde ju bli steril, så jag var tvungen att frysa ner ägg. Men om man fryser ner bara ägg så är det inte lika hög chans att det blir något. Och om man har då ett förhållande så är det bättre att ha embryon.
Mm.
Och så att jag fick fråga min nya pojkvän på 3 månader om han ville göra barn med mig i ett labb och göra embryon med mig. Och det ville han för att det blev, alltså det var så många konstigheter som hände. Ja. Och jag pratar mycket om, eller jag skriver mycket om det i boken, alla de här tokigheterna och galenskaperna.
Men, det är helt fantastiskt.
Ja, så att mitt liv har varit liksom verkligen så mycket som händer, utmaning, tuffa grejer, men samtidigt så kryddar jag till det med en massa så här galna, tokiga, roliga, men
det är liksom sorg och glädje, väldigt så här täta skott på något sätt.
För att väldigt tidigt, när efter att ha varit med om så mycket liksom, som ung, så har jag bestämt att jag lever, jag vill ha kul. Jag, liksom, livet är till för att levas och sådär. Men sen fick jag ju ändå chansen att komma till USA. 2 år efter då att jag blev sjuk i återfallet i bröstcancer så pitchade jag in ett koncept till Svenska institutet. För vid det laget hade jag mitt andra företag. För när jag väl var klar med cellgifterna så startade jag mitt andra företag, Startup Communication. Branding You from the Start, som gick ut på att eftersom jag hade gjort det här inom Sting med deras bolag så vill jag nu kunna liksom hjälpa startupföretag i hela landet att veta hur man kan positionera sig på en internationell marknad och vara mer amerikansk i sitt sätt att promota sig själv och sådär. För det var just då var det inte, vi hade inte så här vassa entreprenörer som liksom...
Nej.
Det fanns ju några få, men några få förebilder, men svenska entreprenörer var väldigt så här timida, inte det här att gå ut och ta för sig och det här som man ser mycket amerikanska tech-entreprenörer i startups gör och sådär, och gå ut och prata för sig och speciellt på en global scen. Så att Startup Communication gick ut på att liksom paketera sina företag för att kunna så småningom komma ut internationellt.
Mm.
Och jag fick möjlighet att göra det med tech-startups från hela landet. Och det var fantastiskt att se så mycket bra, häftiga, otroliga innovationer, teknikföretag i hela landet. Om det var liksom upp i norr till liksom i söder. Alltså jag fick verkligen se hela landet hur man hade. Det var inte bara i Stockholm, det var Nej. Inte bara inom Sting som de här häftiga bolagen kom fram, utan de fanns precis överallt i Sverige.
Ja.
Och jag insåg att varför skryter vi inte mer om det? Ute i världen. Varför
så det var där idén till
ja,
det kom.
Ja, precis. Jag är som sagt, jag har alltid varit väldigt amerikansk i mitt sätt att liksom se på business.
Det är ju fascinerande, hur har du kunnat...
Jag vet inte, det är nog det, är liksom, här, min arabiska, alltså min syrianska gen, att jag växte upp ändå i entreprenörsfamilj, men också att jag fick kämpa så för att ta för mig och ta plats och få komma dit jag ville. Att jag kände att ja, men då får man göra det där extra. Då får man får skrika lite för att höras. Man får liksom vara lite mer än vad normen säger. Och det är ju vad amerikanerna är ju,
det är ju så
naturligt.
Så att du liksom hittade hem där
ja,
i den
precis, kulturen. Precis.
Men då pitchade du på det för...
Ja, precis. Jag kände att det är dags att Sverige går ut i världen och säger gud vad grymma vi är på innovation. Titta vilka häftiga företag vi har haft. I flera, alltså i 100 års tid med våra jätteteknikföretag som vi har och sådär. För vi var ute mycket och pratade om kultur, att Sverige är grönt. Och det finns något som heter place branding, geographic brands. Mm. Alltså geobranding är ett koncept. Varje land är ett nation brand, alltså det är ett nationsvarumärke.
Ja.
Varje stad är ett varumärke i sig. Det tänker man inte på, men vi rankas och mäts precis som produktvarumärken, precis som företagsvarumärken, som land i världen. Så man kollar i olika index, men vad är landet känt för? Så att vi har ju så här varumärkesansvarig för Sverige. De jobbar på Svenska institutet.
Ja, precis.
Det är deras
och det var där du var då och ja, pitchade precis. Din idé.
Ja, precis. Mm. Så att jag tänkte, nej men då hör jag av mig till... Det var en kille som heter Joakim Norén då som hade ansvar för varumärket Sverige kan man säga kort. Och jag hörde av mig till honom och sa, du har en galen idé. Kan jag få pitcha den för dig? Och så gjorde jag bara till honom först då. Och han älskade det och sa att vi bokar in det med olika representanter på Svenska institutet. Och så fick jag komma dit till ett konferensrum med typ 10 personer som hade olika ansvar på Svenska institutet. Och det här ligger ju då under UD för folk som inte känner till vad...
Mm.
Många känner inte till vad Svenska institutet är för att de jobbar ju internationellt.
Precis.
Ja. Och då står jag där och presenterar Innovative Sweden. Och projektet gick ut på att vi paketerar... det allra häftigaste inom innovation, teknikinnovation i Sverige. Nya, häftiga teknikbolag får synas genom en mobil utställning som vi liksom tar
som en
fram.
Roadshow,
ja, en roadshow som man tar fram i varje land man kommer till. Och storyn bakom varumärket, det är storyn bakom där vi har liksom svenska bolag som har varit i framkant inom just teknik i så många år, men aldrig liksom aldrig kopplats till att det är Sverige som... Nej. Det är inte made in Sweden. Så vi var tvungna att visa vad som är made in Sweden. Och att Sverige inte bara är grönt, kultur, musik, fashion och design, utan det är också väldigt, väldigt bra högteknologiska företag som förändrar världen. Så valde vi ut 20 innovationer som fick följa med på den här roadshowen.
Ja.
Var ju Silicon Valley är ju en jättehubb i världen för just teknik och innovation och så. Och kapital.
Och du beskriver det väldigt mycket i din bok. Att väldigt det är mycket. Där som du liksom kommer hem också.
Ja, precis.
Som person också.
Va? Precis. Efter att jag hade pitchat det här då i april 2010 så hörde jag ingenting. Men jag ville fortfarande göra något, så att jag åkte till med SU Innovation som var en av mina kunder. Jag fick följa med på en studieresa.
Stockholms universitets innovations.
Ja, precis. Stockholms universitets innovationskontor. fick jag åka med på en resa, ett studiebesök till Silicon Valley. Och det var mitt första besök där, fast jag har benchmarkat, alltså jämfört mycket Kista Science City med Silicon Valley. Vi har ju liksom jobbat mycket mot att vara vårt lilla Silicon Valley liksom. Så det var underbart att äntligen få komma dit. Och när jag kom dit så kände jag på en gång, det är här jag hör hemma.
Mm.
Jag kände det så starkt.
Kan du förstå vad det var för någonting då?
Alltså jag stod där verkligen, det är så häftigt. Jag stod i San Francisco på ett hotellrum, alltså på balkongen där, och bara tittade ut över San Francisco vid Union Square och bara kände, det är, efter liksom ha fått se hur saker och ting görs där, hur affärskulturen är där, hur man jobbar i Silicon Valley, allt det där, det kändes som, men det är så här, det är så här jag vill jobba, det är så här jag vill vara. Det går väldigt snabba beslut. Mm. Mycket så här, man vågar, man tar risker. Det är inget så här, det spelar ingen roll hur gammal du är, kön du är, du bara kör. Du bara kör. Det är liksom den kulturen, och jag har varit den typen så länge, men i Sverige kände jag inte riktigt att jag fick ta plats och vara den personen. Att jag inte liksom direkt tystades ner, men det kändes så ganska ofta. Att nu är du för mycket, nu är du liksom för på.
Ja. och det där med och lite landet lagom.
Ja, och precis. Och jag kände bara att men här kan jag vara mig själv till 100%.
Mm.
Jämfört med jag kanske var bara 40% innan. Alltså förstår vi mig? Att jag fick verkligen vara mig fullt ut.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.
Silicon Valley Forum. Där har du ju nu varit, eller du har ju varit vd där bland annat.
Ja, precis. Så medans jag jobbar med de här Silicon Vikings och just Market Access Center, så blev jag kontaktad av Silicon Valley Forum. Deras styrelse och dåvarande vice vd var i kontakt med mig och frågade om jag skulle vilja söka till vd-tjänsten då på Silicon Valley Forum. Och det var ganska häftigt, för nu pratar vi om att inte alls svenskt eller nordiskt företag eller organisation, utan det här är då en organisation som hade funnits över 30 år i Dalen, Silicon Valley, och väldigt liksom känd i det här traditionella Silicon Valley, väldigt high-tech software och så. Alla vd:ar som hade jobbat i företaget eller i organisationen innan var bra mycket äldre än mig. Mm. Kanske dubbelt så gamla. De hade inte riktigt tagit in någon som, och speciellt inte någon som inte kom från Dalen, som inte hade erfarenhet från det. Jag hade ju bara varit i Silicon Valley i 2 år. Mm. Så det var väldigt kort tid. Men så blev jag kontaktad av dem för att de hade då sett vad jag hade gjort med de andra organisationerna, och jag fick då bli intervjuad av ganska högt uppsatta människor på riktigt stora företag i Silicon Valley, och det var så nervöst. Jag hade aldrig blivit intervjuad av sådana stora personer för.
Nej, alltså just höga. Det, och det finns en väldigt stor skillnad här mellan hur det är att bli intervjuad på samma sätt i Sverige.
Ja, precis.
Och USA, berätta. Mm.
Ja, framförallt så när man skickar in CV så är inte bild med alls, ingen ålder får nämnas, kön, personlig typ, singelgift, sådana saker, alltså status, saker som är väldigt normala här i Sverige man tar med. Ja, men jag är så och jag är så här gammal och så. Jag är gift och har så här många barn och bla bla bla, eller inte. Så det får man inte alls nämna, för det är emot arbetslagarna där att man kan, så det inte blir diskriminering.
Precis. Mm. Det här är ju så intressant. Här skiljer vi oss åt.
Ja, så att man inte kan diskriminera människor utifrån att bara titta på CV.
Och vad gjorde du där när du stod inför de här? Då?
Ja, så att jag blev ju intervjuad av så många i styrelsen. Bland annat den mest nervösa som jag tyckte, för hon har alltid varit en förebild för mig, är Ann Winblad. Hon är inte svenska, man kan tro det med namnet, men hon har svensk ättlingar från Minnesota, alltså Minneapolis. Men från liksom back in the day, svenskarna som kom till USA. Men hon var ju en av få kvinnor som startade mjukvaruföretag i USA tillsammans, alltså med Bill Gates. Hon var till och med ihop med Bill Gates i några år, och de är fortfarande väldigt goda vänner. Men hon och Bill Gates och de här var ju liksom nykomlingarna inom software, och sen blev ju Microsoft för Bill Gates och så. Men Ann Winblad har ju Winblad Ventures, alltså var en av de främsta mjukvaru riskkapitalbolagen i USA. Så otrolig liksom pondus, fantastisk kvinna som jag har sett upp till så länge, och hon skulle intervjua mig för den här rollen, för hon satt i styrelsen för Silicon Valley Forum. Så det var bara sådana typ av människor i styrelsen, och det gick ju bra, för att hon då tyckte att jag, för jag ville ju verkligen förändra, för i den här tiden som jag var där så förändrades Silicon Valley. Det gick från att vara det här mer gamla, hårdteknologiska mjukvaror och så, till att bli social media, appar, gaming, alltså mer det här, mer ungdomliga om man säger, nya generationens av teknik kom fram, och jag kom precis in i den tiden då det bara blomstrade. San Francisco blev en hubb och en liksom centrum för sådana saker, och de hade inte alls hängt med i det här.
Nej.
Så de var fortfarande i det här old Silicon Valley. Så att jag fick, och det var därför de letade efter någon som kunde totalt vända organisationen till att vara mer i det här nya då, i den nya generationen av teknik, nya generationen av Silicon Valley. Jag fick jobbet för att jag presenterade häftiga idéer på hur man kunde göra det. Och en av de stora grejerna var att vi skulle jobba mer internationellt och att titta ut utanför Silicon Valley. Vilka kan vi hjälpa som vill liksom lära sig av hur man gör i Silicon Valley?
Bredda perspektiven liksom.
Ja, för att vad jag var van vid var att jobba med innovationsekosystem, alltså science parks, innovationsmyndigheter och sådär. Och alla de kommer ju på besök till Silicon Valley för att lära sig av det. Och varför var då inte Silicon Valley Forum en sån viktig part i det arbetet? Och jag hade ju redan då kontakt med så många olika länders innovationskontor och sådana saker. Så att det gjorde en jätteskillnad i second life form. Så att, men det som
är det här det roligaste jobbet du har haft?
Absolut.
Ja.
Absolut.
Det syns nästan på
det. Alltså, jag älskade det jobbet. Mm. Men jag har älskat den typ av jobb jag har valt genom hela min karriär. Mm. För att jag valde min passion. När jag hittade hem där i teknikbyn så... Ja, jag hade verkligen...
Så från teknikbyn i Västerås till...
Ja, det blev verkligen så. Det blev verkligen så.
Titta, nu fick vi nästan slogan på det här avsnittet.
Precis, ja, det men var sen hände så. Det ju nu massa... heter det Västerås Science Park. Ja, bara så att folk, teknikbyn är inte alla som känner till. Men det häftiga var ju ändå att få vara med i centrumet av vad som händer i Silicon Valley. Träffa de här visionärerna, de här som folk bara...
Ja, du har träffat allihopa liksom.
Jag har träffat, inte alla kanske, men väldigt många av de här, Elon Musk och alla de här, Ray Kurzweil, alla de här som folk liksom läser om.
De som liksom uppfann internet.
Ja, precis. Windsurf. Ja, vi har hängt i olika konferenser, suttit och arbetsgrupper.
Hur gamla är de nu?
Alltså, han är över 70, men han är väldigt aktiv fortfarande. Så de här är ju, de hör ju till liksom grundarna av Silicon Valley.
Tänk att vi liksom lever under den tiden när jag kan sitta, ja, du som träffar de som uppfann internet.
Ja, men precis.
Den tänk är lite cool.
Exakt, tänk att vi faktiskt har varit med om hela det här. Från att ha bara suttit och lyssnat på kassettband och använt VHS till liksom att sitta med smartphones och allt som händer.
Ja.
AI, artificial intelligence och allt det där. Men det var så häftigt för mig att verkligen se. Om jag tyckte att jag hade sett framtiden i Kista Science City så var det inget mot vad jag sen hamnade i. Alltså där jag var mentor på Singularity University som är de främsta inom och hitta på de mest galna grejer som ska förändra för minst 3 miljarder människor. Annars så tar de inte in startup, alltså idéer.
Nej, precis.
Och jag var mentor för de företagen, eller de startup-företagen och så. Så att, alltså det var otroligt.
Nu kommer det mera precis. Kaktusar.
Precis, så det var därför det blev så tragiskt, ännu mer tragiskt att jag fick lämna det här. Mm. Att jag, allt det jag hade jobbat så hårt för och... Jag älskade verkligen mitt jobb och det var en sån stor identitet av den jag är och... jag gråter. Mm. Det är så jobbigt för mig. För att jag blev så deprimerad av att jag var tvungen att... Jag försökte i ett år att jobba samtidigt som jag fick min spridd bröstcancer diagnos. Men det var svårt att kombinera vår vd i Silicon Valley med att bli för behandlad
var det,
för det.
Då var det dags igen, så att säga.
Ja, precis. Mm. Så att min andra man då, vi kanske ska backa lite till. Så jag träffade Chris då på Match.com. Mm.
I Silicon Valley, San Francisco.
Bara 6 månader efter att jag kom dit för Innovative Sweden-projektet. Och vi blev så här jätteförälskade och förlovade oss efter 2 år och... gifte oss då december 2013 och vi ville ju ha barn och han visste att jag hade kämpat så länge och längtan och allt det där och gjort IVF och hade embryon frysta i en labb och sådär. Och så vi skulle börja med det igen då, IVF, och jag har gjort så många sådana liksom, det är mycket med det där. Vi ska då komma in och vi har fått tid på fertilitetsklinik. Vi gör alla de här testerna man gör. Men innan vi skulle börja med hormonstimulering så säger fertilitetskliniken att vi måste veta 100% att du inte har bröstcancer. Alltså även om du har fått friskförklaringen från Karolinska, vilket jag fick 2013. Som det hade gått 5 år efter att jag avslutade.
För det är 5 år som det, de pratar om.
Ja, precis. Så jag fick ju brevet efter att jag hade varit hemma och gjort mammografin och så. Jag bara, ja, men visst, men jag är ju frisk. Jag har ju inte, jag är botad från det där. Men visst, vi gör det för säkerhets skull då. Och vi gör mammografin och det visar sig att jag har fått en ny bröstcancer i andra bröstet. Så jag hade förstadie till bröstcancer i mitt högra bröst, så stadium 0 då. Men det var ju faktiskt inte så farligt, sa de, att då kan vi bara operera bort bröstet. Vi behöver inte göra behandlingar och så, för att det är ju inte några tumörer så ännu. Man kan se att det liksom börjar skapas. Så att vi tar, om vi gör en mastektomi så kommer det att vara bra sen. Så då tänkte jag, men då gör vi det. Jag ville bara bli av med det här med bröstcancer. Jag bara ville få det liksom bort ur mitt liv så att jag bara kan fokusera på att skapa familj och ha det bra. Jag har ju ett sånt fantastiskt liv i USA, bra karriär, min man, liv, alltså vänner och kärlek och allting.
Allt var på topp.
Ja. Mm. Och så när jag är efter operationen, så när jag håller på och läker hemma, så börjar jag, har jag svårt att andas. Och jag får så här panik och vi åker in till akuten. Och det visar sig att de gör alltid röntgen i USA. När man kommer till akuten så gör de alltid en kroppsröntgen. Mm. Speciellt när man har svårt att andas. Och det visar att jag har vätska i lungorna. Men det var inte bara det. Utan de såg att jag hade tumörer i, över hela mitt skelett.
Mm.
Hade jag fått, och det här var inte från den här nya bröstcancern, utan det här är något som har växt under flera år. Då har jag alltså fått spridd bröstcancer. Jag vet inte exakt vilket år jag fick det, men jag fick ju aldrig göra en kroppsröntgen som uppföljning. Eller efter min diagnos och efter jag var klar med behandling. Under de 7 åren från det att jag behandlades för återfallet till att jag fick den här nya, det hade jag aldrig gjort en kroppsröntgen. Mm. Bara mammografi och
ultraljud. Det är ju märkligt att man inte gör detta.
Och det är ju så att man kollar då lymfkörtlarna, och har man ingen spridning dit så säger man, man har ingen spridning, för att man kan inte se när celler går ut i blodomloppet. Så att det enda som kan visa om man har fått spridning är ju via kroppsröntgen.
Mm.
Speciellt alltså när det har bildats tumörer. Mm. Och idag vet man, mycket ny forskning görs inom just att det, när det sprider sig via blodomloppet exempelvis, och så kan bröstcancerceller, metastaser, de cellerna kan ligga i ID, i vilande läge någonstans i din kropp och bara vila och inte göra någonting. De kan ligga helt i ID och sen tills liksom de tycker, ja men nu sätter vi igång. Och så börjar de att föröka sig och växa. Och så blir det tumörer i min kropp. Det kan man ju inte 100% säga, för det är svårt att veta hur.
Mm.
Det är det man forskar mycket kring. Man måste förstå varför går det, alltså var kan man, hur, varför går de i vilande läge? Hur kan man ta koll på dem innan de börjar? För det är först då när de börjar bilda tumörer som de bildar de här metastaserna runt om i kroppen. Mm. Och kan börja skapa väldigt mycket. Ja, men det här dödliga, obotliga. Så då fick jag då, gjorde vi biopsi och så. Alltså det var ju, nu var det värsta som kunde hända.
Mm.
Från att tro att jag var helt botad från bröstcancer till att leva nu med att jag kan dö inom 2-3 år. Onkologen sa att ja, vi brukar säga 2-3 år, det är väldigt svårt att veta exakt.
Så du fick egentligen liksom en dödsdom där?
För det får man när det är spridd bröstcancer, stadium 4. När det har gått utanför bröstet, då är det dödligt. Det går inte att bota, det finns inget botemedel idag. Det enda vi kan göra är att behandla och bromsa så mycket vi kan. Så länge behandlingarna fungerar. När de slutar fungera så, och inte finns fler behandlingar att tillgå. Det är därför forskning är så viktig, så att vi får fler behandlingar. Det har kommit många nya behandlingar på marknaden idag, vilket är fantastiskt. Jag lever ju i rätt tid för att ha spridd bröstcancer, kan man säga.
För nu har du fått...
Tur i oturen. Ja. Men precis.
Du har ju fått en massa ny medicin som...
Ja, precis. Så jag är inne på min fjärde behandlingslinje, vilket betyder att jag har redan varit på 3 innan som har fungerat under en period, men sen blev cancercellerna resistenta. Och det är då det börjar nya tumörer kommer upp, eller det blir tillväxt av befintliga tumörer. Och den fjärde behandlingslinjen jag är på nu, och 3 av de här 4 har varit helt nya på marknaden sedan jag började, sedan jag fick
diagnos.
Finns
de i Sverige?
Inte alla som jag har tagit, och det vanskliga i det är, och jag har faktiskt pratat mycket med representanter, alltså patienter här, patientförespråkare för spridd bröstcancer, som säger att det tar för lång tid. det tar för lång tid för de här nya behandlingarna att komma till Sverige.
Mm.
Vilket gör att patienter dör för att de inte får access till de nya och bästa och mest effektiva behandlingarna. Även om de har godkänts av EU så tar det tid för Sverige att godkänna dem innan de kan börja appliceras och användas i vården, cancervården. Men framförallt det absolut tokigaste är, utöver det, är att när de väl kommer till Sverige så är det ojämlikt beroende på vilken region du bor i. I Stockholm har du access, men inte kanske alltså i en annan region. Jag kan inte namnge de specifika regionerna, men jag har fått veta av patientförespråkare att det är väldigt ojämlikt över landet. Mm. Inte alla patienter har access till de här nya behandlingarna, för att det är liksom inget, de bestämmer inte över en nationell nivå. Nej. Utan det måste bestämmas region för region, och det är helt galet tycker jag. För oss är det ju liv tagit, och död.
Ja, men jag menar det, och du har ju verkligen tagit det här nu som din livsuppgift.
Ja,
att missionera och prata om hur vi kan hur vi kan jobba med att bota cancer helt enkelt.
Ja, precis. Och för oss är det ju så viktigt att vi pratar om hur kan vi, vad vi gör i USA. Jag är en stor patientförespråkare i USA för spridd bröstcancer och aktiv både liksom i politisk nivå men också med patienter för att tala för det och dra in pengar till spridd bröstcancerforskning. Det är väldigt viktigt. Väldigt lite av forskningsmedlen som kommer in går till spridd bröstcancer, vilket är helt galet. Det finns inga sådana studier gjorda i Sverige, men i USA och UK har man gjort en studie där man har sett att alla forskningsmedel som har kommit in, så är det bara ungefär 5% som har använts till spridd bröstcancerforskning.
Mm.
Fast det är det som dödar.
Ja.
Så jag jobbar ju väldigt mycket med just det i USA. Och här då så har jag insett att man kallar spridd bröstcancer för en kronisk sjukdom. Och vad vi vill som patienter i USA är att konvertera den här sjukdomen från att vara dödlig till att bli kronisk. För att vi tror inte riktigt på botemedel på samma sätt. Vi har för mycket information och vet för mycket om hur svårt det är att bota cancer. För att det är så många olika typer och det är väldigt komplext. Men att vi kanske kan göra det till en kronisk sjukdom där vi kan leva normala liv, ett helt fullt liv. Och inte helt normalt, men ändå ha någorlunda, alltså få leva och ha barnbarn och hela det här. Få bli gråa och skrynkliga liksom. Ja. Jag jobbar ju mycket med unga patienter, väldigt unga. Jag är ju med i grupper där vi alla som har fått diagnos under 40, vi är så många. Jag känner tjejer som är 18-årsåldern som har fått det här, 20-årsåldern, som inte ens har fått chans att bli mamma. Mm. Inte fått chans
men
att leva livet.
Men det fick du, även om det inte var någon lätt historia.
Ja.
Ska vi... Hur kan vi sammanfatta det?
Ja, precis. Det är så mycket som har hänt i mitt liv som
man skulle behöva ha 3 timmars podd med
precis.
Dig.
Ja, precis. Vi har många olika poddar för varje ämne. Nej, men precis. Så när jag väl inte kunde jobba längre och min identitet som liksom det var taget från mig, känner jag att cancern stal det från mig, så kände jag då passion för att göra en skillnad, göra impact och som patientförespråkare. Men det här med mamma var, alltså för det var någonting som jag inte ville släppa, trots att jag liksom fick den här dödsdomen. Och vi hade då tur att innan de tog bort äggledare, såg till att min kropp är helt utsvulten på östrogen. Alltså jag får inte ha någon östrogen i kroppen alls.
Mm.
Och så då fick vi möjlighet, för att det finns väldigt bra läkare just kring det, att ta ut ägg och spara ägg med cancerpatienter, just sådana som är östrogenkänsliga. De har liksom tagit fram ny metod att göra det i USA på UCSF i San Francisco. Och fick jobba då med den främsta läkaren just inom det här. Jag har ju sån tur att jag var på rätt plats
i rätt
tid.
Du var på rätt ställe där.
Ja, så att vi lyckades få ut 3 ägg och frös ner dem. Skapa embryon då med min mans spermier och... Men då bestämde vi ju inte alls någonting. Men vi ville bara ha det just in case. Man vet ju aldrig. För just då där vi var, när vi väl gjorde det, då hade jag bara gått väldigt kort tid. Och jag visste inte alls om jag skulle leva 2-3 år eller om det här skulle fungera. Men när jag var inne på min andra behandlingslinje så visade det sig att jag är väldigt bra mottaglig till just behandlingar. Den här nya typen av behandlingar, orala cellgifter, olika CDK-hämmare som de heter och så. Och de fungerar jättebra på mig. Över 3 år fick jag på bara en utav. Och nu pratar jag om medicin som inte alla i Sverige har access till.
Nej.
Det är jätteviktigt att hantera. Totalt på bara den här typen CDK-hämmare så fick jag 4,5 år. Vilket är helt otroligt.
Mm. Men det var inte vad man trodde från början.
Nej, precis. Och för att den här medicinen fanns ju inte ens när jag fick diagnosen. Den blev liksom beviljad när jag skulle ta min andra behandlingslinje. Så det var så här, men den var i kliniska prövningar.
Mm, tack gode Gud för forskning.
Ja, men verkligen. Och då, när det började ta så bra, så sa min onkolog, ja, ni kan faktiskt börja planera lite framtid nu. Hon kunde inte säga exakt så här, ta de där embryorna, kanske ska ni tänka på barn och så där. Hon visste ju hur mycket vi, och framförallt jag, längtade efter barn så länge och så där. Så då började vi prata om det. Det var ingen lätt konversation att ha. Det var tufft för oss. Det tog tid innan vi verkligen kom fram till vårt beslut att försöka skaffa barn fast jag har en dödssjukdom. Men det enda sättet vi kunde göra det på, eftersom jag inte kan bli gravid, obviously, det skulle döda mig på en gång.
Mm.
Och adoption är inte att tala om när man har en terminal sjukdom. De adopterar aldrig ut.
Nej,
nej. Det är väldigt ovanligt att du får adoptera när du har en sån sjukdom. Så det som gällde var surrogatmödraskap. Och vi hade tur igen. Att jag har haft sån tur i oturen hela tiden. Jag får värsta nyheterna, men samtidigt har jag bra lösningar.
Det är det boken handlar om, kan man säga.
Ja, men precis. Men att bo i Kalifornien då, för Kalifornien är ju främst vad gäller just att jag...
Där har man kommit långt med det här.
Väldigt långt, för det är ju ett väldigt gay-friendly... Alltså det har ju varit ni säger HBTQ, säger man i Sverige. Ja, precis. Man säger annorlunda i USA. Men San Francisco är ju liksom Rainbow City. Det är ju där, det är fantastisk kultur där och så. Och där har man ju jobbat med surrogatmödraskap och haft det liksom med i kulturen väldigt länge. Och har byggt upp ett bra system kring det, så att surrogatmamman är i centrum. Man ser till att surrogatmamman har de absolut bästa förutsättningarna. Det är dyrt, och anledningen till att det är dyrt är att man involverar psykologer, terapeuter, advokater, dietister. Alltså man måste ha så mycket support kring att surrogatmamman ska ha den absolut bästa miljön att ha det här, vara gravid med barnet då. Och för oss är det... Och så är det också att man skapar en relation, så man blir matchad med en surrogatmamma som man har liknande värderingar och sådär. Det är lite som dating, fast för att man skapar en relation. Det är inte bara en person som ska bära ens barn, det är en person som ska vara i ens liv. Och för oss var det viktigt att den här människan ska vara i vårt liv forever, liksom, som ska känna Alex och sådär. Så det var mycket sådana saker som var med. Och så fick vi träffa Misha, vår surrogatmamma. Och alltså, det var love at first sight. Vi blev så bra kompisar på en gång. För vi var väldigt lika typer av personer. Hon är en sån badass, så här karriärist. Ingen kan liksom... hon är så tuff tjej och stark och sådär. Inte alls den här bilden som många tror, kanske i Sverige också, som inte har så bra koll på just surrogatmödraskap när det är ett bra fungerande system. Runt det är liksom den här hjälplösa kvinnan som måste ha det för pengar. Och så, utan det här är då människor som gör det för att de har erfarenhet av att någon i familj eller vänner...
Hade hon barn innan, eller?
Ja, man måste ha
man
barn.
Man måste ha det.
Ja, alltså det finns regler kring att vara surrogatmamma i USA. Man får absolut inte vara i behov av pengar. Så det här är inte en inkomst.
Nej.
Att man har bra hushållsekonomi. Man har barn innan. Så att det inte är liksom ens första barn, för det blir väldigt tufft psykologiskt. Att man då genomgår de här psykologiska och terapi, alltså det är mycket terapi innan, för att se att den här personen klarar av det rent mentalt och sådär.
Men nu finns alltså lilla...
Ja, lilla Alex. Och vi hade alltså bara 3 ägg. Vi förde in 2. Vår fertilitetsläkare, den här specialisten på UCSF, som jag tycker är så pessimistisk person. Han bara, ni har 7% chans att det här fungerar. Jag bara, 7%, I'll take it. Det kan funka. Ja. Vi tar det liksom. Och vi hade turen med oss. 7%, ja. Och det gick vägen. Mitt liv har varit, det är därför jag kan säga helt ärligt att jag är bara 43 år gammal, men jag har levt ett fullt liv. Mm. Och det enda som saknades i mitt liv och som jag hade sån sorg över var att få mitt lilla barn och få bli mamma. Så nu gör jag allt i min makt att få vara kvar i hans liv.
Mm.
Länge, länge, länge. Få vara med om allting.
Och gör mycket för andra som också drabbas,
ja,
av
absolut.
Det här.
Absolut, jag gör mycket
att
för
att... du delar din historia och mycket styrka som det också som liksom skiner igenom i allting som du pratar om, verkligen.
Ja, absolut.
Och du, det är jag ska citera en sak som du skriver i boken som jag fastnade hos mig, som gör ju också, som också lever med en kronisk sjukdom, dock inte cancer, men kan spegla mig lite i... Du pratar om styrka och att jag tror faktiskt att vi alla har den, säger du.
Mm.
Vi inser helt enkelt inte hur starka vi är förrän vi står inför en riktigt tuff utmaning.
Ja, precis. Precis, alltså det är ju så att folk tror inte att, för alla säger till mig, åh vad stark du är, hur klarar du av det? Och jag säger varje gång, jag tror att vi alla kan vara så starka när det väl kommer, när vi behöver vara det. Vi behöver ju inte vara starka när allt går jättebra och allt bara fungerar. Mm. Det är när någonting jobbigt, tragiskt, traumatiskt händer som vi hittar den styrkan inom oss själva. Nu finns det ju de som inte letar efter den, som inte riktigt liksom vill tro att de har den.
Mm.
Men jag tror att vi alla har den om vi bara tillåter oss själva att hitta den.
Mm. Det tror jag också. Så fint. Men du, om du bara skulle summera superkort, vad är det för någonting som du vill skicka med till de som lyssnar utöver det du redan har skickat med?
Ja,
men
precis.
Om du ska bara summera dina bästa.
Ja, precis. Så jag tycker det är så viktigt att folk verkligen förstår hur värdefullt livet är. Jag tror att jag, genom att jag går igenom och lever med en sjukdom som kan ta mitt liv och upplever döden ofta för att jag har vänner som går bort, ganska många hela tiden. En gick bort bara häromdagen, det är så otroligt jobbigt. Unga kvinnor med små barn. Så säger till människor att med alla de här små sakerna, allt det som man så här oroar sig för, som egentligen inte betyder något i det stora hela. Att verkligen njuta av det du har här och nu. Förstå hur värdefullt det är. Den här tiden du har med, den här vardagen du har. Sitta och äta frukost med familjen. Det är värdefullt. Att ta en promenad i skogen, det är värdefullt. Visst, resor och allt det där, men vi kan leva under vardagen också. Vi kan ta vara på det, vi kan verkligen njuta av livet under vardagen också. När vi väl tänker att, wow, det här är faktiskt häftigt. För det är inte förrän det här kan tas ifrån oss som vi inser hur värdefullt det är. Det ska inte behöva vara så.
Nej.
Det ska inte behöva komma till det att det här kan ryckas bort från oss. Att vi kan förlora alla vi älskar, att vi kan förlora den här vardagen, det här livet vi har, som vi verkligen värdesätter det och lever i det. Lever i stunden, njuter av det. Varenda sekund jag har med Alex är värt allt för mig. Jag är så närvarande i vår tid tillsammans. För jag vet att det här kan tas ifrån mig när som.
Mm. Så fint. Tack snälla, nu börjar jag gråta lite.
Ja, jag med.
Tack för att du har varit med här och delat med dig.
Ja, tack själv.
Hoppas att du gillade det här avsnittet. Stort tack till dig som har lyssnat på mig och min gäst Adiba Barney. Du som gillar det vi gör i Karriärpodden och Women for Leaders, du följer väl oss på LinkedIn, Instagram och du prenumererar väl på podden. Jag vill också slå ett extra slag för EQ Executive Search, searchbolaget som rekryterar moderna ledare till ledningsgrupper och styrelser med ledorden EQ och Equality. Gå in och läs mer om oss på eqexecutivesearch.com. Det var allt från Karriärpodden den här gången. Jag heter Eva Ekedal. Vi hörs snart igen.
Traffic jams, tailgating, pileups. Ugh, the joys of driving. How could it get worse? The federal government wants to have a say in what you drive. That's right. The Biden administration's EPA is pushing mandates that would ban 2 out of every 3 vehicles on the road today. Don't let Washington become your backseat driver. Protect the freedom of driving your way. Visit energycitizens.org. Paid for by the American Petroleum Institute.